Kapitel 2. På nyårsdagens förmiddag begav sig Mikael till bårhuset för att se om han kände igen den döda flickan och därmed skulle kunna hjälpa till med identifieringen. Han betraktade den nakna ungflickskroppen när sköterskan lyfte på det vita lakanet som täckte henne. Invid båren stod ett litet bord med ett tänt stearinljus och en bibel. Han studerade kroppen och konstaterade att den hade ett antal tatueringar förutom ormen på armen. Dessutom var båda bröstvårtorna piercade, liksom naven på den späda kroppen. Det svarta håret var i stark kontrast mot den bleka kroppen och skötet var renrakat. Han kände mycket väl igen flickan på bordet och en enorm sorg kom över honom när han erinrade sig att han ett antal år tidigare haft mycket med henne att göra. Det hade börjat när han jobbade på familjevåldsenheten och utredde övergrepp och misshandel av barn. Flickan som han identifierade var Diana Dahlqvist. Hon hade hittats en mörk decembernatt för ett tiotal år sedan av en polispatrull när hon gick längs en gata, barfota och frusen, iklädd endast en t-shirt som nådde henne ner till knäna. Patrullen hade till slut lyckats förmå henne att sätta sig i radiobilen. I baksätet skakade kroppen av köld och med rösten fylld av gråt stammade hon fram att hon hette Diana. Därefter tystnade hon. Förmodligen för att hon inte klarade av att säga något mer. Hon hade varit i det närmsta okontaktbar. Man hade efter många om och men lyckats att få tag på en socialtjänsteman som kunde biträda och ta hand om den förtvivlade flickan. Ärendet hamnade så småningom på Mikaels bord. Det låg på honom att försöka skapa kontakt med Diana, att få henne att berätta vad som hänt och vad hon varit med om. Genom åren hade Mikael utvecklat en god förmåga att skapa förtroende för de offer han mötte. Allt ifrån totalt sönderslagna kvinnor till söndertrasade barn som upplevt trauman som för andra var omöjliga att förstå. Han hade mött gärningsmännen som var fulla av förklaringar och ursäkter om varför det som hänt inte var deras fel, eller åtminstone att allt byggde på missförstånd som de självklart var beredda att förklara och reda ut. Han hade utvecklat olika tekniker för att bryta igenom den rädsla och det skal som såväl offer som gärningsmän bar på när de satt mitt emot honom. I skrivbordslådan fanns på den tiden alltid ett paket cigaretter. Att kunna bjuda och ta ett bloss tillsammans med en misstänkt under småpratande kunde ofta tina upp den mest hårdnackade förbrytaren. Att kunna visa empati och förståelse för vilken fruktansvärd situation den misstänkte befann sig i och ta avstånd från brottet, inte människan. Det kunde vara så enkelt som att prata om den misstänktes hund och hur tragiskt det var att detta stackars oskyldiga djur nu placerats på ett hundpensionat eftersom husse satt frihetsberövad. Du är en stor djurvän, det kan jag se på dig, kunde han säga, och den mest förhärdade barnmisshandlaren fick lätt tårar att rulla ner för kinden. När Mikael nu studerade den döda flickan kom han ihåg hur hon då suttit mitt emot honom i det speciella rum polisen inrättat på kriminalavdelningen där samtal med barn företrädesvis hölls. Rummet var inrett med en liten soffgrupp, några större växter, en back med lite leksaker och barnböcker. Till hands fanns också pennor, kritor och ett ritblock. Ofta var det mycket lättare för ett barn att rita och berätta än att göra som vuxna, fritt berätta sin historia. En del barn kunde ibland återge händelser de varit med om genom att man ställde frågor om hur det luktade när det hela hände eller vilken färg det var på gardinerna i sovrummet. Det var en förhörsteknik som Mikael väl behärskade. Han hade inlett förhöret, som mer var att betrakta som ett förtroligt samtal, med att fråga flickan vad hon ätit, om hon kunnat sova och om hon var rädd. Tillsammans med Mikael i förhörsrummet hade Mirka Salo funnits. Mirka hade först utbildat sig till fotograf och haft en del olika jobb i branschen innan hon genom en väninna introducerades och intresserades för polisyrket. Hon och väninnan Agneta...